Hej och välkomna till Lille Lördag. Det är mycket tv just nu, Anichten.
Gud, alltså jag har ju haft en sån otrolig tv-vecka och tv-helg. Det är som att jag liksom har upphört existera ifall det inte står en tv i närheten av mig.
Nej, men vad är det som hänt? Det är en reunion. Jag trodde aldrig mer att jag skulle kolla på en dumburk i hela mitt liv. Jag har ju inte liksom satt mig ner och kollat på tv på flera år. Och helt plötsligt nu så börjar morgonen med att kolla på adventskalendern. När hände det sist? Sen är det VM och det är Nobelfester och det är ditten och datten. Jag tycker liksom att det är kul att kolla på tv igen.
Men hör inte vintern till då? Att kolla på tv? Fast det här VM:et har ju ändå så här ställt till hela tv-missbruket som ändå liksom är eskalerande vid den här årstiden till någon form av absurd tv-tid. Jag har alltså gått från skärmtid till tv-tid.
Det som man ändå kan känna i sin amygdala och i sin moderna kropp också är att TV känns så himla mycket bättre för en sinnen än vad en mobil gör för tillfället.
Ja, eller hur? Jag känner också det. Jag känner det är också väldigt härligt att sitta bredvid någon och titta på saker och reagera på samma saker och diskutera allt ifrån fotbollsfrisyrer till Nobelmode. Och det tänkte jag att även du och jag skulle göra här i podden.
Ja, vad är väl en bal på Kungliga slottet?
Ja.
Alltså Kungliga slottet. Nej, men Nobelfesten, det kändes ju smarrigt i år.
Men gud,
nu framställde ju programledarna som att liksom, det inte har varit Nobelfest på 63 år. Det har det ju. Det är ju 2 år som det inte var på. Men det kändes liksom extra göttigt och lyxigt på något sätt.
Eller hur? Det var äntligen, det var som allt det gamla liksom akademigrollet var liksom sopat under mattan med allas goda samvete.
Och alla var så bjussiga också, tycker jag, med förberedelser. Det var hår och fluff och kararna var med och skritt och skratt. Och jag tycker alla liksom höll en bjussig hög nivå. Men vi måste också prata om knugens näsa.
Ja.
Alltså denna blåhet.
Det är hans blåa blod.
Blåa blod. Nej, men det var ju signifikant. Här kommer knugen och här kommer hans näsa, hand i hand.
Nu är du elak.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men vi sätter väl igång då med lite rafflande klädbetyg, kan man säga så?
Ja, det är ett kärt liksom inslag här som återkommer nu när galasäsongen är i antågande. Man måste väl ändå säga att Nobelgalan, det är väl liksom galarnas gala. Så på något sätt allting som kommer på eftersläp på den röda mattan, det är lite sämre kvalitet. Och här blandar man minsann högt och lågt. Allt från liksom Gunilla von Platen och Jan Gradvall-människor till kungligheter och kemipristagare. Jag vet inte var vi exakt ska börja, för att säga, jag kan ju tycka så här, det är jätteviktigt att man går i bräschen som prinsessa och kanske visar att man gör conscious, som de väljer att säga, eller medvetna val och återanvänder och liksom, ja, men alltså att man sätter någon form av statement i det. Men när det kommer till gala så tycker jag ändå att det kanske får en liten force majeure, just den regeln. För att gala är ju ändå
jag känner också det.
Klädernas mecka på något sätt.
Ja, alltså så här, om det ska vara någon gång per år som man får, som du säger, carte blanche, så är det faktiskt den här kvällen. Men någon som lyckades väldigt bra med sin återvunna kjol i alla fall, det var ju Annie Lööf.
Mycket i sin tjusig.
Skogsgröna glitterpaljett. Nej, det är inte ens maräng. Den är ju liksom ganska sträng ändå. Men med ett rejält släp.
Mm. Ja, den är till väl
tilltagen. Och fin make-up. Med lite lösögonfransar och lite kinderna. Hon var mycket raffig tycker jag.
Mycket raffig. Precis som Jessica Gedin som ser ut som någon form av stylad lärarinna från 1800-talet. Med coola snitt på sin outfit. Måste jag ändå säga var den programledaren som stack ut mest ur liksom, högen.
Ja, de andra var lite mer säkra kort. Det var en röd sidenklänning. Och, men i och för sig med öppen, en liten öppen arm.
Mm.
Lite tokigt. Men sen så... Nej, men Johan Persson under middagen. Du, liksom, du måste hålla lite koll på när det fläcks upp. Det var liksom, när det liksom gått upp där i skjortamentet. Så att man såg liksom en liten magisk...
Ja, men hans knappar har kämpat hela den här hösten. Och det var väl på något...
kämpat,
ja, de har kämpat. De har hållit, de har hållit ihop. Det har varit trångt där innanför.
De behöver åka till Thailand och vila ut sig.
Det behöver de verkligen göra. Sen så måste vi då prata lite bara om partiledaren Nooshi Dadgostars rosa lilla dröm.
Nej, men jag förstår att man liksom att man kanske ser den hänga i ett fönster och tycker så här. Det är den jag ska ha. Men sen får man gå och ta en kopp kaffe och sen får man gå tillbaka och säga så, nej, det var inte den jag skulle ha eftersom jag inte är 10 år och en prinsessa från Mellanöstern.
Det är svårt för mig att säga att Nooshi inte är på väg till ett syrianskt bröllop som någon form av kusin när jag ser den här. Den är jättegullig, men längden på ärmen i kombination med liksom livet, nej, det blev bara inte bra, så kan man ju säga.
Kanske inte just på Nobelfesten, om jag vet inte, vi kanske liksom inte, vi kanske inte har rätten eller liksom mandatet att få så här, döma ut klänningar, men om i alla fall vår högst personliga åsikt var väl att inte riktigt passade in.
Nej, men jag tycker vi har väl all rätt att göra det här i vår podd, eller? Och sen behöver inte det här vara liksom ett facit på hur det är. Det här är ju bara vår åsikt.
Nej, nej, nej.
Precis som Femina eller L har sin åsikt.
Ja, men jag tycker att det kan bli liksom... Man kan vara lite crazy och det kan ändå bli bra.
Absolut.
Som Pahedra Marie Saint-Hilaire. Hon har en bärnstensklänning med liksom hög hals, rejäla, puffiga, tilltagna ärmar, vacker midja, perfekt längd, alla liksom Gautier 70-tal. Sen är det påhängt oklart om det ska föreställa, du vet, sådana här honungsvåfflor, du vet, sådana där som man har, som man liksom torkar honungen ur.
Just det.
Det är en honungsfärgad. Jag vet inte om det ska liksom flörta med det, men det är väldigt speciellt. Men jag kan ändå inte avfärda den.
Nej, absolut inte. Jag är också väldigt här, om vi nu ändå är inne på det lite tokiga temat. Prinsessan Kristinas liksom skira fjärilsklänning. Jättefin tycker jag.
Ja,
modig för hennes ålder. Hon börjar väl ändå liksom tugga upp mot 80 nu. Liksom. Det är otroligt piffig.
Sen tycker jag Elin Klinga, lite för mycket av det goda. Rolig, intressant klänning. Ja, lite karnevalen i Rio.
Lite karnevalen i Rio, men det blir lite mycket där med det där långa håret som också var lite lockar på.
Och örhängena.
Ja, det hade varit liksom lite finare om det kanske hade varit liksom lite less is more här. Man kan jättegärna få den där typen av klänning, men man kanske skulle sätta på det då så det inte blir så mycket av allting.
Jag tänker stram knut. Väldigt diskret makeup, inga örhängen, ett liksom fett armband.
Precis, för nu blev det liksom more is more, men det blev inte så bra.
Ja, och hon står också för årets tycker jag, årets 80-tals revival. Det var inte liksom, det var många som hade varit hos Östermalms suntans tant in och ut. Även Victoria verkar ha hittat det.
Jag tyckte i och för sig Victoria var väldigt fin i sin rosa lilla dröm där.
Ja, jag med. Det är liksom draperad liksom, liv är ju alltid, jag vet inte, det känns alltid liksom kungligt. Det känns som någon svunnen tid med det där rosa, tjocka sidenet och den här tiaran till. Nej, jag blev sugen.
Ja, Märta alltså, Stenevi.
Inte på henne, men på klänningen.
Ja, Märta Stenevi tycker jag ändå pull it off. Alltså, Petroleum, en otrolig favorit i min garderob, just den färgen liksom. Väldigt tjusig.
Jag håller med dig, jag håller med dig. Ja, sen Magdalena Andersson känner jag så här, vilken bootcamp har du varit på? För den vill jag gå på. Och även vilken stylist har du?
Nej, men hon har
skitsnygg öringen, skitsnygg make, skitbra hår. Perfekt klänning för henne. Karasloken, ja, inte helt oäven han heller.
Nej, långt hår är han också. Hon, du vet, Maggan var ju också så fruktansvärt het på Polarpriset när hon körde liksom all white och också en sån här håll käften make. Och då såg man också hennes mans långa hår i en liten tofs. Nej, men hon är riktigt bra, måste jag säga, när det kommer till fest.
Sen har vi då, ja men Silvia har väl aldrig misslyckats.
Tyckte för sig den här var väldigt tråkig.
Ja, men hon har ändå, du måste också tänka att hon börjar också närma sig det 80.
Ja, absolut. Ja. Det gör men ju inte Agnes Wold, men man skulle nästan kunna tro det när man ser hennes klänning.
Ja, det var väl inte jättekul. Det var inte så vi skrattade ihjäl oss.
Nej, absolut inte.
Väldigt enkel. Jag undrar bara vad man köper de här kläderna. Jag undrar faktiskt. Göteborg någonstans.
Ja, men kanske samma butik som SVTs vd Hanna Stjärna har handlat sin på. Eller åtminstone liksom, du måste bara fråga så här en sak. För jag upptäckte det vid ett par tillfällen under Nobelfesten. Är det någon form av, måste vi ha liksom ett BH-samtal med några kvinnor?
Det stora BH-samtalet. Nej, men det är ändå sensationellt. Jag vet inte, jag trodde även att prinsessan Sofia hade missat, men då sa du att det var någon söm precis där.
Ja, det är lite, alltså det där tyget är lite känsligt tror jag. Det är en rätt ofördelaktig söm som måste hamna där eftersom den går upp i halsen liksom, och ska vara liksom ett jämnt tygstycke liksom, fram till. Då måste man sätta den där sömmen någonstans. Om man inte då har pressat ut den så kan den då lite ofördelaktigt se ut som en bröstvårta. Det var ju inte så lyckat.
Nej, men hon, liksom, hon delar med alltid två läger samtidigt.
Hon har den tendensen.
Jo, men det är liksom, å ena sidan så tycker jag så här, she pull it off. Och nästa liksom, sekund tycker jag så här, varför ska vi gå omkring Amish-klänningar för tusentals kronor när vi borde ha lämnat Amish-landet för länge sedan? Det blir liksom väldigt, men lite kysk liksom. En väldigt kysk färg, en kysk omlott. Det liksom framhäver ingenting.
Nej.
Det känns, nej. Och när man har den där figuren och det där utseendet så kan man, det där kan hon väl ta sen när hon börjar närma sig 80. Det behöver hon väl inte använda sig av nu.
Ja, men en som jag måste uppa som kom som en liten underdog här både på galan och i sin outfit är väl ändå Gunilla von Platen som lyckats otroligt bra med sin blåsa.
Ja, verkligen. Men det där har ju ändå varit återkommande under Nobelfesten. Det här lite, vad ska man säga, Mellanöstern, stylish på klänningarna. Man har liksom lite draperat, en liten extra sån, vad ska man säga, tygsjåk. Lite så som det är när man är i Thailand och de bäddar så lägger de någon liten tygsjåk och lägger någon blomma på.
Det korrekta modeordet, tygsjåk.
Nej, men det återkommer ju hos flera liksom gäster. Det där lilla Mellanöstern stylish. Men okej, nu har vi inte mycket tid kvar, men vi måste ju tyvärr ta upp årets svarta modefår.
Vem då?
Ebba Busch.
Nu är du ond.
Nej, men det var också varit någonting som jag även såg hos Lisa Marklund. Lite så här, vi åkte till High Chaparral och fick med oss en klänning från uthyrningsbåset.
Nej, det svarta salonbandet runt halsen kanske man skulle ha skippat.
Ja, men det känns lite över när utstyrseln att, du vet det där uttrycket, man ska ha något lånat, man ska ha något nytt, man ska, alltså vid bröllopet, att det blir inte alltid bra. Man ska liksom hålla... Man måste hålla stilen lite mer sansad. Det känns inte så.
Ja, men det var lite tillbaka till det där som lätt går snett. När man kanske inte har liksom en third opinion på sin outfit. Att man kanske... Man kanske skulle ha skippat den där liksom spetshistorien om man hade satsat på det här. Det hade nog varit jättefint utan spetsen. Hade man kört på spetshistorien kanske man inte skulle ha det där sammetsbandet i livet. Alltså, det är någonting som är för mycket i outfiten. Jag kan inte sätta finger på vilken del det är, men det är bara någonting som är för mycket.
Vi måste ju också ge 5 lillelörda statuetter till årets Nobel tagare i litteratur som har en så sjukt snygg svart Chanel-klänning så att man liksom, nej men den är så snygg, men och, liksom vad det är nu, en svarta ametist eller stenar på, helt perfekt för hennes kropp, hennes ålder, nej men såhär Coco Chanel ringde och var lycklig, mycket mycket lycklig.
Den gamla nazisten, ja, men... ja, det, hon kan bli glad ibland.
Även tycker jag att professor Evi Heldin var lite flickig där med en liten kjol tillbaka till 80-talet, en liten blå kjol och en liten flickig blus där. Det tycker jag också kan funka bra.
Jag håller med.
Mycket svart i år. Ja, mycket svart.
Nu tycker jag vi raskt går vidare och släpper Nobelpriset där det bör vara. Precis nere vid Stadsgårdskajen ungefär. Nu ska vi nämligen prata om det stora händelsen för mig den här helgen. Det vankades bråk nämligen. Nej, men vi har ju då under on and off i vår paddelkarriär, jag och Joel, fått feeling då att spela med varandra. Och det får vi, ofta så går det ju bra, men det var ju faktiskt så att i början när vi spelade ihop, då hade jag en timeout från honom på 3 månader. Jag sa, jag kommer aldrig mer att spela med dig, du är så jävla dum i huvudet. Med exakt den formuleringen. Och nu inträffade det här igen, då typ 4 år senare. Det trodde jag inte skulle komma.
Exakt samma citat, eller? Citat.
Nej, alltså så här, min sambo är ju i särklass en av de lugnaste personerna jag känner. Förutom när det kommer till just en typ av engagemang. Och det är tävling. All form av tävling får honom att liksom byta personlighet. Och ibland så är ju det bra. Nej, nu gör jag. Det är inte alls bra. Det är skitdåligt faktiskt. Mest hela tiden. Men det kan ju vara bra för att tagga till och tända till. Och jag är liksom lika rädd för honom som när jag spelar. Som jag liksom är glad att spela med honom när han säger att jag gör bra saker ifrån mig. Men däremellan är jag extremt rädd. För att jag vet att hans lynne under tävling, det är någonting man måste vara aktsam med. Och det vet hela hans familj. Och det här är liksom ett djupt medberoende som har pågått i hela hans liv. Och nu var det nämligen så att vi skulle spela paddel med ett par goda vänner till Joel och mig som heter Hala och Fabian. Och helt plötsligt så kommer då en sån där dag när ingenting funkar. Jag känner att jag inte är liksom i toppform. Jag är inte liksom helt med i matchen. Och lite, du vet, lite smårisig och bara liksom inte känner att man är helt 100. Och det börjar liksom gå lite dåligt. Och då gör ju då min sambo någonting som han har en förkärlek för. Det att drämma bollar hårt i väggen bredvid där jag står. Nu föll det sig så ut att jag låg... Han har ju aldrig ambitionen av att slå en boll på mig, men det är ändå väldigt nära, kan vi säga så, för någon form av markering av ett missnöje på ett väldigt penalistiskt sätt. Den här gången kom då en boll i rekyl tillbaka från väggen rakt in i min sida utav kroppen, så det kändes rätt det var rätt förnedrande skulle jag minst sagt säga. Och sen så liksom fortlöpte vi vår otroligt dåliga paddelkvalitet. Och sen har jag märkt att han gör någonting när han tar nämligen de flesta bollar, och jag vill ju aldrig springa iväg ifrån honom för att han tar alla bollar. Och sen så ibland då när han surnar ur på mig, då säger han så här, det där var din boll, säger han då. Och då tappar jag det. Så då gick jag helt sonika ut från banan. Jag satte på mig mina ytterskor och så bad jag om ursäkt för avvikandet, och sen gick jag.
Men vadå, hur mycket var det kvar?
Ja, det var ungefär en timme kvar. Vi hade spelat ungefär 30 minuter i det här laget. Vi hade ju bokat en halv timme. Så jag då, som i min töntighet, ska bestraffa alla för att han är sur på mig. Hur som helst så springer han väl i fatt mig ungefär 200-300 meter bort. Och då får lirka tillbaka mig till banan för att, och med liksom löfte om att be om ursäkt för att han ska skärpa till sig. Men så säger han också det här är det mest, det här accepterar jag inte. Han säger, du vet ju hur jag är.
Oj, 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 den där är så populär just nu.
Ja, men den är populär.
Bland mansfolket. Du vet ju hur han är.
Nej, men oj.
Ja, det är
nej,
så han är. Det är så sån. Jag är.
Han bara är sån. Och han har ingen ambition att bättra sig. Han har ingen ambition att liksom bota den här liksom monstret som finns inne i hans kropp.
Nej.
Det är som att liksom Dr. Jekyll, han ska bara vara där liksom. Det är fine. Mm. Och så ska alla andra anpassa sig efter honom. För han gör ju inte någonting trevligt för alla. Så du säger så här, från och med nu så ska vi köra liksom hälften, hälften. De bollarna som är på min sida, de är mina liksom. Och bollarna som är på din sida, de är hans. Det är han helt enig med. Och nu spelar ju han då resten av matchen, inklusive jag med, utan att säga ett ord till varandra.
Och, vad kul att spela med.
Jätteroligt.
Vi ringer dem nästa vecka och frågar om de inte vill följa med.
Exakt, jag tror inte de kommer vilja spela med oss på väldigt länge, om vi säger så. Och vi förlorar ju absolut alla sätt med stor stryk. För att vi kommunicerar överhuvudtaget inte med varandra. Och vi är inte ens heller trevliga med varandra. Vi är bara tysta.
Ja, nu som den journalist som jag är så googlar jag det här nu. Och det finns ju många artikel kring det här problemet. Så överlever relationen med din paddelpartner.
Ja.
Det är Linn Hebrand som har sagt att det här är liksom, hon menar på att det här visar hur relationen är i stort.
Det skulle jag inte hålla med om.
Nej, det först även riktigt samspelta duos kan det bli slitningar efter mängder av matcher tillsammans. Går hen över och snor bollen på din sida? Brukar du störa att din partner gör samma misstag på banan? Det första ni kan göra är att jobba på kommunikationen. En liten friktion blir ofta flera. Och sen blir det för mycket som skaver. Det kommer till slut att gå över en gräns som kan vara svår att reparera. Oj, 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 oj. Det här låter som att man liksom... Det här kan ta slut på en relation då. Oj, är det så menar?
Ja, det låter ju inte bra. Så då får vi sluta spela paddel. Men jag tänkte så mycket... Alltså det ligger ju ändå mycket i det här med liksom... Att man blir en annan i sport. Att det är något liksom hemskt i det. Som inte är bra alls.
Jag vet.
Men ändå vill man fortsätta tortera det. Är det för att öppna det där? Liksom? Jag har ju känt att det har varit liksom en obalans mellan oss hela den här helgen. På grund av det där bråket. Idag har vi varit extremt gulliga mot varandra. Men jag har ändå känt att jag har tänt till. För han har gjort några såna här små grejer. Som jag har känt att jag har tänt till på ett sätt som jag inte gjort på flera år. Du vet, när man känner en sån här jag brukar liksom inte ha det längre. Men jag har känt att jag har varit där. Och du måste tänka att det måste vara det här som har utlöst det.
Jag fattar. Men Linn Hed, nu har hon helt vänt i en annan nummer av paddel. Då säger hon att kärleken till sporten kan öka kärleken till varandra.
Oj då.
Och att det här är ett effektivt sätt att bygga upp en attraktion. Att när du ser då Joel smasha, då tänker du vad snygg han är när han smashar.
De tankarna kommer inte så lätt till mig.
Nej, nej, det här förstår jag. Men nästa gång kanske du ska testa då att när han blir sådär så tänker du bara så här, men vad snygg han är när han smashar.
Speciellt när han smashar en boll då. Precis bredvid mig där jag står för att markera ett missnöje. Och säger han, jag skulle aldrig träffa dig. Nej, men du vill ändå bara visa att väggen var jävligt nära. Liksom.
Nej, det där liksom, det är bara lite hot. Nej, men alltså grejen är att så här, det händer ju som du säger, det händer ju någonting med en viss typ av människor, ink mig själv.
Nej, men du är ju inte klok i huvudet mot din kar när ni spelar racketsport.
Nej, men det är det jag menar. Då ska man ju inte spela med sin partner. Men det är också så obehagligt tycker jag. För vissa gånger jag spelar med honom, eller med honom, med Mattias, då känner jag så här, jag bryr mig inte alls. Jag säger, okej, vi förlorar lite hit och ditan. Och sen så nästa gång så kan jag bli liksom en honjävul på ett riktigt obehagligt sätt. Och då tänker jag igen så här, är det hormonerna? Är det tiden i månaden?
Ja, i mitt fall så det? Är det ju inte ens det. Så att så här, den tiden Nej. Är över just den här månaden. Så att det här ska ju vara liksom min honeymoon face. Vilket inte alls blev.
Jag fattar.
Och nu har jag liksom känt att jag har en lätt antändlighet som jag i vanliga fall har 1-2 dagar per månad. Den här helgen. Och då tänker jag att det här bråket har liksom uppringat något.
Men jag måste bara fråga. Om man ska nu följa liksom relations... men du vet, snålhet. Om du hade skrattat lite mot honom, svängt med ditt korta hår och sagt så här, älskling, vet du, nu börjar ju faktiskt inte det här vara roligt längre. Nu får du vara gullig mot mig, så kör vi på och vinner det här.
Vilket jag gör 99% utav, för det är inte så att det här är första gången det sker. 99% utav alla gånger så är jag liksom okej med hans skitbeteende. Men nu kände jag liksom, det där med bollen, det liksom fick ändå bägaren att rinna över lite. Och där han tyckte att jag var så dålig på att spela så att han kunde klara sig själv. Och då tyckte jag att han kunde få bevisa det.
Handlar inte om att du i slutändan vill ha rätt och bestraffa lite till tills han är extra mör?
Jo, men exakt. Det handlar om den här liksom, triumfen, märkte jag, i bestraffningen. Att få honom att krypa. Mm. Att få honom att krypa och känna liksom, sig så pass liten så att det kan göra mig till freds.
Mm. Att så här, det där vi pratat om innan.
Ja.
Finns mycket mer makt i det där än vad man någonsin skulle erkänna.
Ja, och jag tänker så mycket på att kärlek så lätt kan hamna i den där liksom negativa spiralen av att så här, bara springa runt och vara i skuld till den andra parten hela tiden. Känner du igen det? Att man så här,
ja, gud, ja.
Man bara liksom väntar på att bli försmådd, så man har en ursäkt till att få reträtt. Och sen så när man fått sin reträtt, då kan man känna eller uppringa någon form av känsla av kärlek. Och sen så ska det tillbaka igen, eller så flyttar bollen över och så ska man springa och tassa på tå för den andra. Och så håller det på, så det är bara liksom en lång jävla katt och råtta lek. Jag tänker, vi hamnade i den här diskussionen du och jag för någon vecka sedan, och då började så insåg vi när vi började kolla på relationer runt omkring oss att det är så jävla många runt omkring oss som har det så här.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Egentligen tror inte jag att det handlar så jävla mycket om själva bråken. Det mesta som förstör en relation är hur man beter sig efteråt.
Mm.
För att det kan sitta i. Du vet, jag hade en partner som körde med den här tystnadskulturen.
Mm.
Att man inte fanns.
Ja, du ghostade.
Att bara så här, ja, dagar av typ tystnad.
Den har jag också liksom varit. Jag har varit den som har ghostat.
Har du?
Ja, gud. Det är fan min specialgren i relation. Att bara vara iskall.
Ja, hur orkar du? Jag tycker inte du brukar stå ut
nej,
så länge.
Det är sån, det är sån kick i att så här vinna tysta leken. Otrolig triumf. Gud. Men det är många såna här olika strategier som man liksom kör på med när liksom, vad ska jag säga, när det är liksom fritt spelrum att få så här lägga in vilka spelregler som helst i den här liksom Lacho Laiban-lådan. Och då det är ju liksom, man sätter igång och experimenterar på ett farligt sätt med relationen, och det kan ju få förödande konsekvenser. Alltså man kanske vinner den korta striden, men man förlorar kriget, som man så tjusigt brukar säga.
Men jag tänker också att så här, att ignorera en partner, det är ju såklart ett straff. Men man är också så olika. Jag menar, vissa människor är så här, men nu bråkade vi och det liksom var inte så himla härligt. Men nu går jag vidare. Det var väl ingen big grej. liksom förlåt, eller kanske inte ens behöver säga förlåt, så här, vadå, nu där ska vi inte förstöra de här dagarna eller nästa dag, nu har vi det härligt. Medan andra kan liksom klara inte av att gå vidare. Men då tänker jag så här, då kan man i alla fall plocka upp den tråden och säga så här, det här känns inte så himla bra just nu och jag känner mig sårad, men jag är säker på att det kommer kännas bättre imorgon, men vi kanske bara inte behöver liksom gå in i varandras sfärer hela tiden. Men istället, nej, för man vill ändå ha den där gummisnodsmakten att man ska vara nära under bestraffningen.
Mm. Precis, man ska liksom vara med och studera och liksom studera och se på, och sen så ska man själv vara den också som så här, nu är du godkänd, du klarade testet.
Mm, mm.
Ja, riktigt hemskt. Jag undrar hur Meghan och Harry klarade sina utmaningar i relation och med familj när det stormade ordentligt på slottet.
It's really hard to look back on it now and go, what on earth happened?
You hear that? That is the sound of hearts breaking all around the world.
She's becoming a royal rockstar.
And then
everything changed. There's a hierarchy of the family. You know, there's leaking, but there's also planting of stories.
There was a war against Meghan to suit other people's agendas.
It's about hatred. It's about race.
It's a dirty game. The pain and suffering of women marrying into this institution, this feeding frenzy.
I realized they're never going to protect you.
I was terrified. I didn't want history to repeat itself. No one knows the full truth. We know the full truth.
Vi pratar ju såklart om Netflix-dokumentären som har släppts just nu, i alla fall i 3 avsnitt, och det finns väl betydligt fler, om Meghan och Harry. Och,
6.
Ja, vi håller på, vi ska väl diskutera egentligen vad vi känner inför den här dokumentären, för den väcker ju känslor.
Men om man ska titta tillbaka lite då, det är 3 år sedan de tog sitt pick och pack och flyttade till California.
Ja. Yeah.
Mm. Och i de 3 första avsnitten så handlar det mycket om att Harry då berättar om liksom hur hemskt det var och hur vidrigt det var, mediebevakning kring dem. Och liksom att han måste då, att det är hans skyldighet då att berätta om utpressning och utnyttjande inom brittiska medier.
Precis.
Och säger att ingen vet vad som sker bakom stängda dörrar. Men det är så roligt för att de bilderna som då visas och ska liksom visa hur de blir förföljda, de är tagna ur helt andra situationer.
Mm, exakt. Det var något som jag också reagerade på. De vill ju, alltså de vill ju skapa henne till någon form av modern Diana. Det är väl Oprahs produktionsbolag som står bakom det här. Och de befäster ju rätt tidigt i serien vad vi ska känna inför Meghan. Det Harry liksom säger att hon lämnade allt för mig. Men jag men det slutade med att jag lämnade allt för henne. Och där någonstans är avstampet. Och sen så handlar ju väldigt mycket av så här bevisbördan runt liksom dokumentären som den är byggd. Att berätta att Meghan inte är en dum amerikansk skådis. Det här är liksom en kvinna som är engagerad i FN, volontär, hon är aktivist, för hon har hört av sig till liksom varumärken för diskmedel redan hon var 11 år och pratat om sexism och så vidare. Det här är en tjej som är woke liksom från födseln, och hon är också van att se rasism på nära håll utan att vara utsatt för det i person själv, för att hennes mamma då är afroamerikanska. Det är liksom mycket som bevisas är att Meghan är en väldigt smart tjej, och jag tycker att hon är högst sympatisk, och Harry också helt otroligt härlig, måste jag säga. Men samtidigt finns det någonting i mig som skaver med att bygga det på det här sättet. När hon sen säger helt plötsligt, inte har en aning om hur aristokratin funkar. Hur imperialism funkar. Och att, liksom, att det handlade om slavhandel till stor del. Och det här köper jag. Jag köper inte att hon så här, inte förstod vad hon gifte in sig i för familj. För då blir hon en liksom, alltså det är så intressant. Det enda så här, Europa och England typ har gemensamt, det är ju någon form av förakt mot USA:s, förlåt, klasslöshet. Här kanske vi i Europa är snobbiga i jämförelse liksom. Man tror liksom att det brittiska kungahuset är som man var med i Lilla sjöjungfrun, eller vad man nu tror att det är. Det vet inte jag, men det blir en disneyfierad bild utav vad kungligheter är och står för. Man förstår inte att sammanväldet är liksom en slavhandel 2.0 liksom.
Nej. Och så kan jag också känna så här, allt de säger, allt som liksom de föraktar, handlar ju om att de liksom utsätts då för en liksom gränslös mediebevakning. Men det är också så här, jaha, men mata inte vargarna då? Alltså, om ni tycker att det är så hemskt, det finns jättemånga kungligheter och kända människor som lever ett liv, superdiskret liv. Så kommer de till exempel med på Oscarsgalor, eller om deras film har premiär, eller om de gör någonting liksom för välgörenhet. Men det här är ju bara liksom, hela deras liv är ju inför en öppen ridå, även om de kanske säger allt och ingenting, om man säger så. De säger ju never complain, never explain, i den där brittiska liksom kungafamiljens honnörscitat. Typ. Mm. Och det är väl lite så, tycker jag, med de här, i alla fall de tre första delarna. Ja, det är inte så här jätteuppseendeväckande. Alltså, det var ju inte jätteroligt, tyckte jag.
Nej, men alltså, det är jättebra, tycker jag, att de har bjudit in. Alltså, han var ju tvungen att förklara liksom hela, vad ska jag säga, nazistutklädningsoutfitten. Och, alltså, de får ju ändå upp massa grejer till ytan som är så här, hade varit oundvikligt att göra en granskande dokumentär eller liksom ha dem som avsändare utan att ta upp det. Och sen så har de ju ändå tagit in massa experter som pratar om liksom hela liksom imperialismen urifrån ett rasperspektiv, vilket såklart är påverkande liksom. Och jag förstår att det är en superprekär situation. Samtidigt, om vi drar liksom blickarna till vårt svenska kungahus, där prins Carl Philip och Sofia liksom blev det rätt kölhalade, eller hon i alla fall, i media väldigt fort. De gjorde någon form av officiellt statement, men efter bröllopet så avtog allt det där och man liksom la locket på. Till skillnad från Meghan och Harry så har ju inte de lagt locket på, utan liksom bara fortsatt. Det jag kan tycka så här, gifter man in sig i brittiska kungahuset, då måste man veta vad man gifter in sig i. Man kan liksom inte gifta in sig där och bara säga, shit, nu ska jag liksom vara aktivist och göra våld och så här, nu ska jag riva ner den här skitkulissen. Det är väl jättebra att saker och ting blottläggs, med det sagt. Men man får inte vara så jävla naiv och blåögd och tro att det så här sker över en natt liksom.
Men jag tänker också, han vill hela tiden återkomma till att jämföra Meghan med prinsessan Diana.
Ja, men det känns ju mer som att det är ett grepp från liksom Oprahs produktionsteam, för det är så de ska liksom vinna folket.
Jo, jag fattar, men jag tycker det tycker jag nästan är det som är mest flagrant. För att om man tar prinsessan Diana, ja, men jag tänker för oss också som har sett The Crown, som ändå är en väl researchad, liksom, det finns underlag för det som de gestaltar i serien, som prinsessan Diana. Det är ju ingen hemlighet att hon var 19 år när hon gifte sig med Charles, och oskuld och liksom så naiv och osäker, och liksom, och gifte sig in i den här prinsesslivet med en snubbe som aldrig älskade henne. Kanske var lite besatt sexuellt, tyckte hon var vacker och härlig, men som var kär i en annan kvinna liksom. Och från början körde sig en narcissistiska skitstil att säga, ja, man vet inte om man är kär, vem vet vad kärlek är. Bara det är ju så här, att säga så inför sin blivande brud, inför en hel värld, är ju liksom, men jag tycker, jag så vidrigt och liksom.
Ja, men det är ju så verklighetsfrånvänt, ja. Men bara det säger ju allting, ja, om så här aristokratin. Ja, men han ville vara trogen Camilla då, som också så här hela tiden var otrogen mot sin man,
som helt satt och öppet tittade
med honom liksom.
Nej, ja, men jag vet, men det som tycker jag som är både att liksom, vad ska man säga, solka ner Dianas, vadå, minnet av Diana, är att att det ska framstå som, precis som du säger, att Meghan är helt chockad över det som hände. För det så är inte brittiska liksom, tabloider och brittiska medier, de är inte lika vidriga som de var under Dianas tid. Dels för det som hände med, vad heter den, News of the World, som hade då under så många år i hemlighet avlyssnat jävla massa kändisar.
Ja,
de fick liksom lägga ner.
Även en tidning som jag har jobbat för. Här,
ja, men det är en helt annan liksom uppstyrning i brittisk media än om man jämför när Diana var ung och gifte sig med Charles. Det går liksom inte ens att jämföra. Så att det blir lite, tycker jag, absolut inte göra en höna av en fjäder. Men det finns ändå ett, liksom ett tydligt, tycker jag, så här, tydligt sätt man ser hur de vinklar åt det hållet, förstår du?
Ja, men alltså det är ju det är en amerikansk avsändare, det är väldigt tydligt. Hade den här dokumentären gjorts i England så hade liksom det sett lite annorlunda ut. Det här är det amerikanska perspektivet på den brittiska adeln liksom. Och det är ju många, alltså anledningen varför många av de här blåblodiga människorna fortsätter vara blåblodiga och välja varandra, det är ju för att det blir enkelt för alla. Alla kan spelreglerna. Mm. Det är ingen som behöver få liksom spelreglerna upplästa för sig och behöver ens acceptera dem, för att så här ser det ut på Eton och alla internatskolorna. Vi bara vet det från liksom fingertopparna. Alltså, så är det. Och sen är det inte så mycket mer med det. Men det här lite så här, jag kom som en tokig aktivist amerikanska in i det här och bara kände, wow, det här är så snett på. Det är inte något annat än supervoke. Sen har jag ju rätt i sak att det är skitknäppt och helt jävla fucking råäckligt med hela det här utsugeriet och användandet av människor generationer efter generationer och fortfarande indirekt tjäna skatt på dem. Det är ju liksom, Commonwealth är ju bara liksom någon form av sambandscentral eller liksom centralisering av någonting som har pågått i århundraden utan skit.
Mm. Ja, jag vet. Men det som du säger, hon är en väldigt smart tjej och kvinna. Så att, ja, jag vet inte, men det vet man själv när man har varit väldigt förälskad. Man blir ju naiv såklart, men det måste ju också ha funnits människor runt omkring henne som har kunnat liksom berätta hur det skulle bli, och även Harry, tänker jag. Så här, om du ger in i det här så kommer du få vara beredd på ditten och datten.
Ja, och jag tänker att så här, det blir liksom en konstig så här självuppfyllande grej i deras liv att så mycket drivs helt plötsligt utav att få säga vad de vill. Men de puttar liksom sig själva liksom längre och längre bort från kronan, kanske självvalt. Samtidigt så är de ju behov utav det, för utan den glansen från kronan så är de absolut ointressanta.
Ja. Så att det blir liksom någon form av, jag tycker det känns som att det blir väldigt narcissistisk framtoning.
Ja, men de får ju låta som att hon då, alltså att hon då förändrat liksom synen på ras för hela världen. Så är det absolut inte.
Det ska bli spännande att se de nästkommande tre avsnitten och se om det blir lite mer eld på slottet.
Ja, alltså jag har svårt att se att så här, vägen tillbaka till Kensington Palace kommer vara smärtfri. Så kan vi väl säga.
Du, det är en liten känsla som gnager i mig senaste veckorna.
Jaså?
Och det handlar om, ja, det handlar om en, liksom, ska man säga, en inställning på internetet som jag känner lite så här, nej men är det verkligen så här? Och det handlar om julstressen.
Ja, alltså.
Ja, det är så många reels och det är så många inlägg som handlar om hur vi ska göra nu för att inte gå under av den här pressen inför julen. Och jag bara sitter där som en så här trollemor på hasch typ och bara så här, nej, jag har bara lite godis och en skinkasluring. Jag känner ingen press. Och så tänker jag så här, lever jag i förnekelse? Eller, det aldrig känns lättare att fira jul. Jag känner ingen press överhuvudtaget. Så här, nu har vi wobblat med corona och vi har wobblat med hit och dit. Det finns väl ingenting som kan slå det, tänker jag.
Men alltså, det är ju ändå en krigsvinter och det känns ändå som en walk in the park jämfört med de senaste 2 åren. Vi kan köpa alla julklappar online, det kan levereras till dörren. Vi behöver inte ens beställa, fixa skinkan själv, det bara gå ner till liksom Ica som har de färdiggrillade. Alltså så här, jul har aldrig varit enklare någonsin, tror jag. Alltså, det känns ju sjukt typ 2009 och liksom gnälla över julstress, för att livet är ju otroligt lätt i jämförelse med hur det har varit historiskt liksom.
Jag googlar lite och får liksom hundratals artiklar och det rubriken är: blir du yr av julstressen?
Oj.
Kanske blir yr av att dricka lite glögg, men inte just av själva stressen. Och det är så här, tips för att minska din julstress: säg nej, granen kläs Instagramvänligt, det ska grilleras till perfektion, julosten ska ystas. Man bara säger, men mamsel Modi ringde och undrade om ni hade fastnat liksom 1600-talet på typ Örke eller Ljungagård. Jag fattar ingenting. Psykologens bästa tips: undvik stress, familjegräl och känsla av otillräcklighet. Ja, familjegräl, det kanske kan dyka upp då. Men...
ja, det är uppenbarligen redan gjort det för mig och Joel.
Ja. Så tar du kontroll över julstressen. Det enda då som jag tycker faktiskt har varit riktigt bra, det är från Lunds universitet.
Mm-hmm.
Och det är psykologiforskaren Per Jonsson. Han är ju expert på självomhändertagande.
Okay.
Han har gett några tips 2017. Som jag tyckte var riktigt bra.
Berätta för oss, lärjungar i podden.
Det ska jag göra. Barn prioritera. Det viktigaste för barnen är att de, deras föräldrar är på gott humör. Om du är pressad, stryk bakåt av pepparkakshus, ljusstäden och andra aktiviteter som man faktiskt inte måste göra inför jul. Barn prioritera, bäst jag hört.
Gud, så bra det låter.
Städa inte skrivbordet på jobbet för att det blir jul. Fokusera bara på det som verkligen måste bli klart. Det tyckte jag också var bra. Vet, att man, nu ska det vara fint överallt.
Mm.
Viktigt att de vuxna möts i ansvarskänslan, att båda två har ett helhetsgrepp kring julen. Det finns en forskning som visar att kvinnor blir stressade för att de oftast är de som står för överblicken. Här, i det här ligger någonting.
Mm, det ligger det.
Mm. Överblicken. Vi glömmer oftast bort överblicken. Vi tänker så här, ja men kvinnor tycker det är lite roligt och det här med paketen och pyssla och fixa ordning. Men allting handlar om att vuxna möts i ansvarskänslan. Jo. Det var det bästa jag hört.
Mycket, mycket bra.
Tycker inte du att det var bra skrivet? Bra. Förstår inte du vad han menar?
Absolut.
Diskutera vad ni prioriterar.
Ja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, jag vet inte, de här kraven. Jag vet inte om det här är en speciell jul, men jag har faktiskt aldrig känt så här lite krav i hela mitt liv. Ja, men, på en jul.
Sen så tror jag, det hänger väl också ihop med att liksom barnen har blivit lite äldre också, tänker jag, att det blir inte liksom det här high maintenance, så att vi ska inte sitta på för lika höga hästar som Harry och Meghan här och säga att det är inget problem alls, utan så här, det hänger ihop med att barnen har blivit rätt stora, så det är rätt strömlinjeformat. Det är inte så mycket som kan gå fel. Man behöver inte packa med sig 300 grejer för att ta sig till svärmor liksom, utan...
Nej, det är sant, det är ingen vagn och blöja och liksom pruttpapper och... Nej, men jag fattar. Men jag tror också att det handlar om att min stora insikt är så här... Det är jag som hela tiden ska överdriva och hetsa. Jag försökte nu, satt en timme så här, vad ska vi köpa för pyssel? Vad ska vi köpa för pyssel? Vad ska vi köpa? Man bara, men gud, en papegoja satt på någons axel. Och ingen brydde sig om att släppa ut den där papegojan eller ens lyssna. Vi har hockeykort, och fotbollskort. Finns det några fotbollskort? Så slut kände jag sig, men det är ju ingen jävel i familjen som vill pyssla. Pyssla inte då?
Nej, men då har de skit i det.
Ja, det är så att man tror hela tiden att så här, att alla andra vill göra det, för att där kan jag känna Instagram-hetsen. Detta pyssel, det tar ju en timme för mig att få ihop en, liksom, en griseknå. Lägg ner det, prioritera, barn prioritera. Jag tyckte det var så, det ska jag hålla fast vid hela julen.
Sen jag kom på en slug grej, för jag har en sån här pysselhelg, då har vi liksom pepparkakshustävling och då är det baka lussekatter och hela fadritten.
Inte satte press på mig.
Ja, nej men... Jag inser hur lite barnen vill delta. Men känslan av att de deltar är extremt viktig för dem. Och det är mycket införsnack och det är mycket eftersnack. Men själva genomförandet är rätt minimalt. Mm. Jag har insett att så här, får man alla rulla två lussekatter och hälla i lite mjöl eller Penny. Då är de rätt nöjda sen. Då tycker de i deras värld att de har bakat.
Det är lite som svenska landslaget fotboll.
Ja. Lite så. Samma inställning.
Ja, avslutningsvis så är det flera som hört av sig till mig och vill veta mer om bullen.
Mm.
Han ska med överallt, han ska ner grejer, han sitter och piper. Han vill liksom, han vill ha olika sorters god mat. Han är uppe på bordet, ska slicka i sig grejer. Han är liksom, han vill rymma ut, sen vill han direkt gå in. Nej, men han går igenom en liten trotsålder just nu.
Oj.
Den enda som får släppa runt på honom utan att han liksom blir irriterad eller liksom förnäm, eller vad ska jag säga. Det är ju Frasse som släpper runt på honom som att han vore liksom, ja, en roadkill. Men han är så nöjd bara.
Jag tycker vi avslutar lite finstämt så här i Lucia-tider och lyssnar på Julia Freys eminenta tolkning utav Ohelga natt. För att få lite julkänsla. God jul! Alltså vi kommer tillbaka om en vecka, men liksom...
Ja. Vi ville bara säga det. Ja.
Puss kram. Ohelga natt, ohelga stund. Den då gudamänniskan till jorden steg ner för att försona världens brott och synder, för oss han dör.